Mona Isberg, du har jobbat då med antingen ekonomi eller skuldrådgivning här nu 4 år. Hur tycker du att behovet av sån här rådgivning har förändrats med åren?
Nu vet jag om egentligen behovet har förändrats på det viset, men att förstås så det som jag har jobbat med tidigare så har varit mest långtidsarbetslösa. Då har jag gjort sån här ekonomirådgivning och tittat liksom om deras ekonomi, hur det ser ut och vad det kanske skulle behöva göras för justeringar så att de klarar sig och inte skulle behöva kanske använda så mycket av socialtjänsterna och så vidare. Men att här i skuldrådgivningen nu i Borgå då, så är det ju att de flesta är ju faktiskt sådana som jobbar och har egen bostad och sådär, för övrigt kanske utåt ser allt bra ut. Men sen har de helt enkelt bara levt över sin vad det liksom pengarna räcker till helt enkelt. Att det här, och det är kanske sånt som har mera kommit under de senaste åren skulle jag tro också. Att de här snabblån och sånt här gör att folk för lätt tar av dem och sen plötsligt så har de helt enkelt för mycket avbetalningar och avkortningar som de inte klarar av.
Hurdana kunder har du? Hur ser en typisk kund ut? Det är alltså inte någon som har spelskulder eller är drogberoende?
Nej, alltså, klart att det finns alltid några av dem också. Men att nu är de flesta helt vanliga familjefäder och mödrar som jobbar och försöker få det till gå ihop ekonomin. Att det är ju det att det blir dyrare allt vad man ska köpa och sen å andra sidan så lönerna stiger inte. Alltså till och med har de många har den situationen att de har fått haft bättre lön tidigare och nu inte mera då. Att det har kanske arbetet blivit annorlunda. De får inte göra övertid och sånt här som de har förut kunnat lite, få lite mera ihop pengar. Så det är inte så mera. Eller sen kanske någon har fått någon sjukdom, blivit borta från jobben tid, längre tid och sen det behövs inte så mycket till för att det ska strulla ihop sig med ekonomin. Om det är så där tajt från förut redan.
Har du unga kunder och pensionärer också?
Jo visst, ja, att det är nog, no, riktigt unga har jag kanske inte. Att jag tror att kanske 19 har varit yngsta här. Men att sen förstås 80-någonting övre åldern, men att de flesta är ju nog, ska vi säga, sådär 30-50 däremellan.
Vad gör du som skuldrådgivare?
Först förstås så försöker jag få en helhetsbild av situationen, att varifrån som pengarna kommer in till familjen så att säga, varför bas den står på den här ekonomin och varför utgifter de har. Och då förstås så räknar vi med att en viss summa pengar borde räcka till mat och dylikt. Att sen får man ju ta ibland och börja kika att använda den här kunden kanske för mycket pengar till exempel till någonting som inte sen igen lagen ger möjlighet till om man börjar söka till exempel om skuldsanering. Då ska en viss summa räcka i mån till exempel ensamstående 538 euro det som man ska kunna klara sig med varenda eviga månad då, och köpa mat och kläder och betala sina telefonräkningar och annat.
Hyra då?
Hyran kommer skilt sen att det kommer på. Att boendekostnaderna får man liksom räkna skilt.
Vad är de här vanligaste orsakerna till att kunna ta kontakt med dig?
Nu är det säkert den där paniken sen när de märker att nu bara inte klarar de av mera. Och sen kanske det här första brevet som har kommit från utmätningsverket eller från tingsrätten. Så det brukar vara sådana som att dittills har de försökt ännu klara av på något vis. Men sen när det brevet kommer så märker de att nu är det liksom kört.
Hur kan man gardera sig så att situationen inte går så här långt?
Förstås skulle det ju vara bättre om folk tar kontakt i ett tidigare skede redan. Redan då som man märker att det börjar vara lite tajt. Men kanske inte ännu någonting har gått till något sådana här inrivningsbyråer utan man bara märker att det börjar vara lite struligt med ekonomin, så kanske det skulle vara helt ok att redan då ringa och fråga lite om råd och så vidare. Att det här, att sen när folk tar kontakt efter att de har tagit sedan många olika små snabblån härifrån och därifrån och, så sen är det ju nästan så att jag brukar säga att nu är det bara så att det inte går ihop med på något vis. Att nu måste du fundera att vad är viktigt och fast det går till utmätning så det är inte hela världen och det går att få sina kredituppgifter tillbaka också i ett något skede. Att det är sånt som man sen här måste gå igenom och ibland också säga att nu är det bara så här. Att folk inte liksom hemskt länge försöker ju folk liksom bevara sina kredituppgifter, vilket jag förstår förstås. Men ofta med den följden att sen när det till slut inte mera går ihop, så har de också 20 000 skuld istället för att de kanske skulle bara haft en 1 000 lapp om de skulle ha redan i tidigt skede reagera. Men bättre sent än aldrig förstås.
Lönar det sig att ta kontakt med den som skickar påminnelse om obetalda räkningar, till exempel om det är fråga om lån eller någonting sånt här, försäkringar?
Ja, visst förstås. Att det här ganska få egentligen gör det, att de själv kontaktar de här olika firmorna. Och, eller åtminstone de som kommer till mig, så kanske är sådana som då inte gör det. Kanske de som inte kommer hit ända så har gjort det själv, det vet jag ju förstås inte. Men att ofta är det så att när jag sen har frågat att nu har du själv tagit kontakt och när att sen har de bara försökt betala med den följden att något annat blir förstås obetalt sen. Och sen att vi har här gått igenom, förstås när jag nu har jobbat en längre tid med de här olika firmorna och vet hur de beter sig, så är det ju faktiskt så att många sådana som ger snabblån, så fast man lämnar den obetalt så betyder det inte ännu att kredituppgifterna går, utan de kanske går bara vidare till en inrivningsbolag med vilken man sen igen bättre kan göra någon sorts betalningsplan med, och ändå har man kredituppgifterna kvar och klarar också av att betala alla månatliga avgifter.
Är det vanligt att folk skäms för att de har problem med sina finanser? Man hör till och med om sådana fall som tragedier där någon där föräldern har till och med tagit livet av hela sin familj och sig själv därför att man inte vill erkänna faktum.
Mm. Nu är det faktiskt skammen ganska stor del av många som kommer hit när de berättar om att de kanske inte ens, som sagt, har berättat ännu att någon annan, utan att jag är den första som hör om saken. Så nu berättar det ju säkert om det att de inte ens till sin egen partner vågar man berätta. Man gömmer breven som kommer från postlådan för att inte mannen eller frun ska få reda på att i vilken situation man befinner sig i. Så visst är skammen stor. Och många som kommer hit så säger att det är liksom har orsakat också liksom att de inte orkar på jobb, de blir sjukskrivna för att helt enkelt krafterna tar slut i något skede. Att nu är det en stor del av det. Och det är förstås synd på det viset, för att man tänker att om man skulle ringa till vår nummer, till exempel skuldrådgivningen, så man behöver ju inte egentligen ens säga, om inte man vill, behöver man inte ge personuppgifter. Man kan ju sådär anonymt fråga. Och jag tror att en del också gör det. De kanske ringer och berättar att jag frågar nu det här för det är min kompis skull eller min sons eller någonting. Vilket tycker jag är bra. Att det hoppas jag att folk ska göra mer, för man kommer bra igenom på våra linjer för tillfället i alla fall.
Men kan det kännas som en lättnad om man berättar för maken eller makan om de här problemen i alla fall?
Ja, och det har jag ju också sagt att om vi till exempel en sån situation att om det inte mera går att rädda helt enkelt, att det har liksom gått så långt att det finns så mycket olika lån och avbetalningar att det helt enkelt inte går på något vis ihop, att egna pengarna inte räcker till, så nu måste jag ju säga att du måste ju tala där hemma, att det är ju inte bara ditt problem, utan det är ju så länge man bor under samma tak och har samma gemensamma kylskåp, så nu är det ju liksom gemensam ekonomi också, att nu måste den andra få veta för att det här, och nu tror jag att de flesta sen när de har vågat berätta ju, så det är egentligen ett har varit bra.
Skuldrådgivare Mona Isberg, om jag nu är en kund som kommer första gången till dig, så hur börjar du?
No, det börjar ju förstås på det viset att de ringer först och i telefonen så brukar jag ju redan sen kartlägga så där grovt att deras situation och fråga lite att är de på jobb eller arbetslösa eller pensionerade och hurdana inkomster och utgifter. Och då får jag ganska bra redan sån här uppgifter om det, att vad de möjligtvis sen vad man kan göra åt saken. Och verkar det som att okej, det är gamla skulder och det har varit utmätning länge, att skuldsanering är enda möjlighet, så då är det ju inte egentligen så där hemskt bråttom mera. Så då begär jag att de hämtar dokument åt mig i förväg och jag tittar igenom dem, och sen efter det först börjar vi samla ihop sen alla andra bilag och vad som behövs och träffa dem här. Men sen brukar jag ibland ta om det någon som man hör redan i telefonen att nu är det liksom kris och det kanske skulle gå och ännu få kälken svängd så att säga, så då kan jag ta dem till nästa vecka här och sen här på plats och ställe så går vi igenom och de har med sig då alla papper som det behövs så att vi får en snabb titt på att finns det någonting att göra eller när.
Vad krävs för att skuldsanering ska komma i fråga?
Egentligen det att man är i en sån situation att man inte klarar mera av att betala tillbaka sina skulder inom en rimlig tid. Och det är ju förstås det här rimlig tid, det är ju sån här som lagen säger och man kan ju tolka det på många sätt att vad är nu sen då rimlig tid. Men att ska vi nu säga att om du betalar hela tiden till exempel till utmätning, du har där 50 000 skuld och varje år betalar du, det tas hela tiden av din lön och den blir inte mindre den där summan där för att de facto är ju att de här räntorna löper ju på där hela tiden i utmätning. Så om det bara inte liksom att år efter år så ser det ut att den där summan är ungefär detsamma hela tiden så det är ju klart att det inte blir betalt i rimlig tid och då är det ju helt självklart att det är enda möjligheten att bli av med sina skulder så är det att då söka skuldsanering.
Och vad betyder det i praktiken?
Det betyder det att man egentligen då tittar att vad är den här människans sån här betalningsförmåga enligt lagen och då tar man ju då nettoinkomsterna därifrån drar man av först boendekostnaderna sen om det är arbetsresor och sånt får man därifrån också dra bort och då som jag sa så är det det här 538 euro till exempel i år då för en ensamstående och är det ett par så är det, ska man lämna 900 euro och sen för barnen då 344 de två första och sen lite mindre för de följande och så vidare. Och då får man en sån här räkning att blir det någonting under strecket så det är det som man då betalar under den här skuldsaneringen och då är det oftast 3 år. Att det behöver ju bara fast då 50 euro så då betalar man 3 år 50 euro och sen man av med resten av skulderna. Eller sen kan det ju vara så att man inte har möjlighet att betala att den är liksom minus 200 euro den här som blir under strecket och då betyder det att man inte heller betalar någonting men att då är det 5 år den här skuldsaneringen men då är det ju på det viset då att efter 5 år så har man inga skulder fast man inte skulle ha betalat inte ett cent då men att det är ju klart att varifrån har man blivit skuld så liksom det är ju att är det till exempel också en brottslighet eller någonting bakom så är det ju förstås så att då knappast får man det utan det måste ju vara sån här och sen att det finns någon vettig orsak. Och då är det orsaken ju ofta det att man har blivit skuldsatt i sån situation att man har kunnat leva bra med sina avbetalningar och sen kommer det någon kris, man blir arbetslös, man insjuknar, man ofta är det ju när man separerar till exempel så blir det struligt. Så då är det ju helt sån här liksom en rimlig orsak varför man har blivit skuldsatt. Men sen om man nu bara har tagit skuld och inte ens har haft någon tanke på att betala tillbaka så då är det ju förstås inte någon orsak till varför man skulle bli beviljad en skuldsanering. Och det är det här som vi måste sen också fråga också om historien och det ska liksom komma fram där att varför har man kommit i den situation man är.
Är det bara företag som kan gå i konkurs eller kan jag gå i personlig konkurs?
Man brukar tala om personlig konkurs, men det är ju egentligen det här samma sak som det är fråga om då, skuldsanering helt enkelt.
Om vi tittar framåt lite så tippar du att behovet av skuldrådgivning är nu här de följande åren?
Jag tror nog att det kommer att vara stort och kanske mer ännu i framtiden så som det ser ut för tillfället på arbetsmarknaden. Så det är ju sån här. Folk blir uppsagna stora mängder och det här ser det ju på det viset så hemskt ljust ut den här framtiden. Och sen å andra sidan den här att de här snabblånsföretagen och andra ganska, det är sån här ganska aggressiv marknadsföring. Det kommer reklamer i tv och det finns överallt och det är så lätt att få det så länge man har sina kredituppgifter i skick så är det ju ganska enkelt att få fast. Att det är ju inte på det viset att man får liksom lätt då de här några tusen euros lån som sist och slutligen är väldigt besvärliga sen till att få betalda tillbaka ifall inte man liksom får mera pengar någonstans ifrån eller mera lön.
Mona Isberg, vad får man tag på dig och andra skuldrådgivare här i Nyland?
På nätet förstås och på Borgostads hemsida och det här gäller då Borgoneiden, det vill säga Borgo, Sibbo, Mörskom, Askola.
Borgines
också, ja. Och sen nu ifrån i början av året så kommer Lovisa med här då.
Och resten av Nyland så är det bara att ta kontakt, ringa den egna kommunen eller titta på nätet.
Ja, nu är det kommunens hemsida och borde det nog alltid finnas, för att det är ändå lagstadgat att det ska finnas till få och gratis skuldrådgivning i kommunerna, så att borde nog finnas på varje kommuns hemsida.
Du nämnde här att det finns någonting före skuldrådgivningskedje som du kallar ekonomirådgivning. Vad är det?
No, det är det som vi har hållit på med, eller vad jag har gjort tidigare för jag har börjat som skuldrådgivare, att det har varit sån här som socialen i till exempel Vanda stad, och också har vi jobbat i Lahtis och så här i Esbo. Så de har köpt av oss åt sina klienter sån hjälp att få reda upp deras ekonomiska situation, och särskilt de socialarbetare har märkt att det hela tiden är någonting problem med den här klientens ekonomi, att det tycks alltid liksom kommer det samma saker på nytt och pengarna är slut och hyra blir obetalt, så då har de liksom försökt på det viset hjälpa dem att få i tak på varför det hela tiden gång på gång går så har de köpt av oss sån service då. Och då har vi förstås på samma sätt gått igenom alla inkomster och utgifter och funderat att vad är det som och då är det kanske mer sån här som man skulle kunna tänka sig att kanske ibland unga människor som påbörjar sitt det här eget liv efter att ha flyttat hemifrån kanske skulle behöva någon gång att man liksom går igenom att vad kostar allt och hur budgeterar man och hur får man pengarna att räcka till, att kanske mera sånt hade varit då som jag har jobbat med tidigare.